här och generationer framåt.
Ja, det kommer väl att innebära flera saker skulle jag säga. Men det viktigaste blir väl att utrymmet i statsbudgeten för ytterligare förbättringar av pensionssystem eller andra välfärdssystem kommer ju naturligtvis vara mycket mindre. Mm. Så blir det ju.
Jakob Lundberg är inte särskilt orolig för pensionerna framåt trots att befolkningen alltså åldras och att färre måste försörja fler.
Nej, jag är inte särskilt orolig. Pensionssystemet som det är utformat är robust och pensionerna har också ökat över tid. Och även i framtiden kommer ju pensionerna att fortsätta öka i takt med att vi blir rikare och att vi har en ekonomisk tillväxt.
Men det här bygger alltså på att fler jobbar längre upp i åldrarna då. Ser du några orosmoln?
Nej, alltså själva systemet är robust, precis som man säger. Så det är inga problem, utan problemet hamnar hos individen. Om det blir dålig utveckling så får vi låga pensioner, men systemet överlever.
Det här var Ekonomiekot Extra. Jag som satt ihop programmet heter Hanna Malmodin. Ni har även hört bland andra pensionsexpert Mats Wester. Fler avsnitt hittar du i SR Play. Sök på Ekonomiekot Extra och tryck på pushnotissymbolen så missar du inga nya avsnitt. Hej då!
Du lyssnar till P1 i Sveriges Radio och klockan slår 11.
Och här är Ekot. Hjälpbehoven i det jordbävningsdrabbade Myanmar är enorma, men idag har hjälpsändningar från utlandet börjat nå fram. Enligt de senaste uppgifterna från landets militärregim har över 1600 personer dödats och minst 3400 skadats. Och i Thailand, där tiotal personer rapporterats döda, har räddningsarbetet idag fortsatt vid det höghusbygge i Bangkok som rasade till följd av skalvet.
Räddningshundar söker bland betongblocken med utstickande armeringsjärn efter vittring på människor som fortfarande kan vara vid liv i rasmassorna. Den drabbade platsen ligger intill en populär helgmarknad i Bangkok och förbipasserande nyfikna turister stannar upp och fotograferar förödelsen. Det var en kontorsbyggnad med 30 våningar som höll på att uppföras när den kollapsade. Allra hårdast drabbat är Myanmar och där har nu utländsk hjälp börjat komma in. Idag landade ett flyg från Indien med bland annat tält, sovsäckar, mat, hygienartiklar och mediciner. Även Kina och Ryssland, två av militärjuntans viktigaste allierade, har skickat olika typer av hjälp. EU meddelade igår att man ger 2,5 miljoner euro i nödhjälp till jordbävningskatastrofen, vilket för EUs totala humanitära stöd för Myanmar till 35 miljoner euro i år. Axel Kronholm, Bangkok.
Frankrikes utrikeshandelsminister säger att USA:s krav på att europeiska företag ska slopa sina riktlinjer om inkludering är oacceptabla, det rapporterar Reuters. Bakgrunden är den amerikanska regeringens brev till europeiska företag där man kräver att de följer Donald Trumps presidentorder som förbjuder riktlinjer om mångfald, rättvisa och inkludering. I alla fall om de vill fortsätta att göra affärer med den amerikanska staten. Det franska utrikeshandelsdepartementet skriver i en kommentar att Frankrike och Europa kommer att försvara sina affärer, sina konsumenter och sina värderingar. Elon Musks AI-bolag köper Musks egna sociala medieplattform X, det här meddelades igår. Och den här affären, det är ett sätt för världens rikaste man att positionera sig i AI-kapplöpningen. Det säger Magnus Märing, professor på Handelshögskolan i Stockholm, som forskar på AI.
Det ser ut som en ganska smart affär också av Musk. Man får se det här som ett försök att slå sig fram i AI-racet. Det är ju inte så att han har suttit stilla tills nu, utan han har ju tidigare försökt skaffa inflytande över OpenAI.
Bland annat har han försökt köpa OpenAI som står bakom ChatGPT.
Och det verkar han ha misslyckats med, och därför har han byggt upp ett eget bolag inom AI.
Och nu köper alltså det egna AI-bolaget den egna sociala medieplattformen X.
I med den här affären så konsoliderar han ju sociala mediebolaget och AI-bolaget, och det blir kombinerade bolaget kommer att bli starkt bolag inom AI-området. Jag vet inte när vi senast hade en situation att någon med så mycket kommersiellt inflytande och med så stor personlig rikedom också har ett sådant stort inflytande över informationsflöden.
Och enligt Magnus Märing lär nu alla inlägg på X användas för att träna Musks AI-modell.
Man bör ju vara medveten om och man bör vara beredd på att allt som man postar på X också används för att träna AI-modellerna.
Reporter Linda Shenwell. Så Sverige, de skyhöga PFAS-halterna i dricksvattnet i Kallinge i Blekinge som kommer från Försvarsmaktens brandsläckningsskum kan ge barn sämre immunförsvar. Det visar en ny studie från Lunds universitet där Christel Nielsen är forskningsledare.
I den här studien så såg vi att barn vars mammor hade fått brantaforsvatten i kranen hemma 5 år före förlossningen hade en förhöjd risk att drabbas av öroninfektion upp till 7 års ålder.
Och förutom öroninfektion så drabbades barnen ofta av ögon- och urinvägsinfektion, men där är sambanden inte lika tydliga. Och så vädret imorgon får Götaland och Svealand mulet eller mulnande och på många håll regn. Men på Gotland samt i ostligaste Svealand mest uppehåll. Även i Norrland mulet eller mulnande och lokalt byar av regn och snö. Temperatur mellan 2 och 8 grader i fjällen och längst i norr 0-5 minus. Ekot Johan Hellström.
P1, Sveriges Radio.
11:05, klockan blivit. Och fram till midnatt nu lyssnar vi till en dokumentär. En av Sveriges Radios utrikeskorrespondenter heter Lotten Collin. År 2023 gjorde hon ett program om Britta Aronsson som fanns med under hela Lottens barndom som hushållerska i farföräldrarnas hem. Hon kom 1957 och stannade i hela 53 år. Varför blev hon kvar? Vi ska nu återutsända Lotten Collins familjeberättelse, Farfars trotjänarinna.
P1 dokumentär.
Jag la grytlappen där för fatet där, va?
Jag sitter på min vanliga plats längst in i hörnet i burspråket, närmast fönstret.
Det där är fräspannkakor. Och det där är vindbärskylten, så du vill inte ha.
Nej, det går
jag frågar ju förut om du vill ha lingonskylten. Nej, sa du då.
Mitt emot mig sitter min snart 90-årige farfar. Och bredvid honom, kvinnan som lagat pannkakor till mig sedan jag var barn. Som dragit min barnvagn, borstat mina tänder. Men som jag ändå vet så lite om. Vem är hon egentligen? Och varför har hon stannat i 53 år?
Vad tänker ni om framtiden då?
Ja.
Och så, vad vi tänker om framtiden?
Det får bli vad det blir. Man har ju inte så mycket framtid när man... Jag är ju gammal också. Jag vet inte om du riktigt vet hur gammal jag är.
Jag tror att du är 78.
Nej, men 77. Ja. Men det är ju ingen ungdom direkt.
Farfars trotjänarinna av Lotten Collin.
Och sen har jag tvättat kristallkronor. Ja. Den här tvättade jag igår.
Fantastiskt.
Igår förmiddag.
Två dagar.
Den är ju finare än denna.
Ja, det är. Inte att den är särskilt fin.
Nej då, det är 1800-talskrona. Det
är 15 år sedan jag började spela in min farfar och hans hushållerska Britta. Inspelningarna blev liggande och både farfar och Britta är idag döda. Men sensommaren 2008 går de runt i den 215 kvadratmeter stora sexrumsvåningen på Stigbergsgatan med fri utsikt över Stockholms inlopp. Här har jag sovit över ända sedan jag var barn, någon gång i veckan, i en utfällbar säng i rummet intill hallen.
Vad vill du ha att dricka, Lotten, för maten?
Ja, vad ska ni ta?
Ja, jag tar bara lite Campari.
Ja, men det går bra.
Vad vill Sven Peter ha då?
Jag kan ta lite Campari också.
Ja.
Jag kommer ofta lagom till fördrinken klockan 5. Lättsaltade chips, morötter, gurka, selleri, blomkål och dipp.
Då kan du ta in dricka.
Ja, det ska jag göra.
Det är kundmilken.
Vad har hänt här då?
Nej, det har väl inte hänt någonting egentligen sen du var här. Sven Peter, ena dagen är han ganska pigg och...
Ja, sällan det.
Och ena dagen tycker han att han är mer trött. Mm. Men idag har han varit på sällskapet. Han är, du är ju hemifrån varje dag en stund i alla fall.
Farmor Anna-Lisa, Ansa, har dött ett år tidigare av en hjärnblödning här i vardagsrummet. Så nu är det bara farfar och Britta kvar.
Och sen badar han bastu. Och sen ibland går vi ut och äter. I måndags var ju Fabians födelsedag. Så då var vi ute och åt, bara vi tre.
Och de gör ungefär samma saker som de alltid har gjort.
Mm-hmm. Och sen i tisdags var det inget. Det var så tråkigt väder på förmiddagen. Jag var höll på i ett feststugan när det regnade och var bedrövligt.
Farfar åker och badar, pillar med sina frimärken och tillbringar eftermiddagarna på den exklusiva herrklubben Sällskapet vid Kungsträdgården, där kungen är första hedersledamot. Britta städar, tvättar, bakar och lagar mat. Hon är smal, har kort, brunt, ondulerat hår och går ofta i förkläder när jag kommer. Hon är ständigt i rörelse, sitter sällan ner. I serveringsgången ligger hennes arkiv i högar.
Vad är det för tidningar som står där borta?
Det är automat. Jag sparar för vi har ju fört ett sånt här register.
Men vad står? Jag ser inte. Jag kan
jo,
inte se.
Nummer 4 i 73 till exempel är en mockatårta.
Mm-hmm.
Ja, och det är en spagettisallad i nummer 9 i 82. Och vörtbrödet.
Så då är det nummer 9 från år 82 då? Alltså.
Ja. Uh-huh.
Kollar du på det där eller?
Ja, jo. Jag gör faktiskt en chokladmos som jag ju har gjort ifrån ett av de första numren. Och den gör jag fortfarande.
Britta har nyligen satt in bilder i ett fotoalbum.
Nu ska vi se.
Från barndomens bondgård i byn Luttra i Västergötland.
Jaha, det där är jag när jag var liten. En söndag morgon. Mamma hade skrivit bara på kortet att jag var nybadad. Vi hade så mycket stora träd så huset ser låg så inbäddat. Så där är mamma och pappa och så vi tre syskon.
Så har vi åka veteranbil här. Jag har en gammal.
Vad trevligt. Är den Saab?
Ja.
Nej. Ja, fint. Det hade farmor och farfar också.
Juni 2003. Jag har tagit tåget till Falköping för att träffa Carl-Henrik Aronsson. Brittas brorson.
Jag vet att Colin hade Saab.
Ja, det hade du.
Och Britta var van med Saab. Och hon tyckte det var så bra när hon kom hem. För att då var hon van med Saab. Så nu är vi framme på Foglagården.
Vi åker hem till Foglagården, Brittas barndomshem i Luttra, som brorsonen Carl-Henrik idag driver.
Nu ska vi ha kaffe. Du dricker kaffe?
Ja, ja, ja. Vad är ditt första minne av Britta?
Mitt första minne, det är bak, städa, tvätta. Nybakat, det luktar kardemumma. Det var några veckor på sommaren. Sen kom hon hem lite ibland vid jul. Där är platsen för mortel.
Okej.
Okay. Här blir det bra slag.
Så här stod hon och mortlade.
Klockan 5.
På riktigt? Var det klockan 5 på morgonen?
Så vi sprang ut den vägen ibland för då var dörren stängd här. För att inte passera köket, för då blir det en... Då blir det mycket arbete. Jag tänkte vi sitter ute.
Ja, det kan vi göra. Ja. Arbete.
Arbete ger hälsa och välstånd.
Mm.
Och förhindrar många tillfällen till synd.
Mm. Har din pappa berättat, eller om Britta själv berättade för dig, varför Britta bestämde sig för att åka till Stockholm?
Nej, du har inget... Jag har ju
frågat henne.
Jo, men du kanske inte fick något riktigt svar.
Jag tror att det var så.
För det var svårt att prata om känslor. Utan det skulle göras och nu gör vi det. Ja.
Ja, det är
på sällskapet och läste färdigt.
September 2008.
Ian Hamiltons småmum var. Kommer du ihåg vem det var?
Nej.
Han som startade en ny demokrati för en 10 år sedan och kom in i riksdagen med dunder och bra.
Vaktmeister.
Vaktmeister heter han.
Mm. Hade de den på sällskapet?
Ja, han hade bara där på något. Han hade donerat den själv till sällskapet. Ja, han är rolig. Jag har mycket att berätta.
Ja, han är väl lite uddare än den människan. Nu är det vår telefon, tror jag. Ja, det är hos Colin. Jaha, hej, hej. Ja.
Britta går ut i köket där fiskgrytan kokar. Farfar har aldrig lagat mat. Om Britta någon gång är borta så gör hon färdigt mat åt honom för att värma i mikron.
Man tappar initiativ och arbetskraften när en annan gör allting mycket bättre och så 5 minuter före. Mm. Om jag har sagt att jag ska in och städa skrivbordet eller någonting där till, eller något annat, då hinner Britta göra det för.
Ja.
Men det kan jag inte säga att jag gör själv. Jag bäddar säng.
Lite tomater och lite grejer där. Och så sätta sig ner.
Ja då, sätta dig. Och så har jag lite räkor. Jag tog dem vid sidan om.
Den tänker jag på. Vad skulle jag ha gjort om jag suttit på det hemma om någon slag?
Ja, det slipper du ju.
Det slipper jag. Ja.
Ja, och där de sitter med sina färdiglagade matlådor och tar fram ifrån frysen en om dagen.
Ja.
I plastlådor.
Vill du ha hjälp, Ingrid? Jag kan hjälpa dig.
Det är den där kartongen där.
Ja, chokladkartongen.
Juni 2023.
Chokladkartongen, ja.
Jag är på besök hos Brittas 92-åriga syster Ingrid i Falköping. Det enda av hennes syskon som fortfarande är i livet.
Hon hade lockigt hår när hon var liten.
Högst upp i en garderob ligger en chokladask med foton från barndomen i slutet av 30-talet.
Just det, här är ni.
Det var min faster som sydde så fint till oss.
Mm. En svartvit bild på 2 flickor i klänning framför bondgården i Luttra.
Så fort man kom hem från skolan så fick man upp på rummet och byta om till vardagskläder. Det var inte att gå i skolkläderna hela dagen.
Brukade ni leka mycket?
Lek, det förstår du. Vi hade en docka ihop. Och jag vet att vi var inte alls gamla, 6-7 år när vi satt på kökssoffan och putsa äggen som skulle säljas och skalade päron som mamma syltade och kokade in. Och vi fick börja jättetidigt. Och då var mamma frisk på den tiden. Men sen började med små lättare hjärnblödningar, så det var ju inga stora. Men det kom flera gånger.
När Ingrid och Brittas mamma Sigrid blir sjuk får systrarna ta över allt fler sysslor in i huset. Brodern Stig hjälper sin pappa med skörden och korna. Familjen är religiös och går ofta i kyrkan. Britta går i folkskolan in i Luttra. Hon börjar aldrig realskolan. Det är för dyrt.
De fick betala en terminsavgift på realskolan och alla böcker och allting sånt. Det fick man ju själv betala. Det var de som hade pengar och råd bara. För apotekarens barn och tandläkarens barn, och de kunde ju gå.
Britta blir kvar hemma på gården för att sköta om mamman som blir allt sämre. Hjärnblödningarna gör att hon tappar talförmågan och blir förlamad och ligger i ett rum på ovanvåningen i huset.
Så var det ju Britta som var hemma, och hon var ju alldeles fantastisk. Hon skötte mamma fint. Klagade aldrig. Mm. Och Britta sydde nya fina örngott för att ligga fint. Då.
År 1956, när Britta är 24 år, dör till slut deras mamma.
Så då satt vi vid köksbordet, där kom jag ihåg. Så jag hjälpte henne, vi skrev ihop en annons där hon sökte plats som hembiträde. Den dagen hon åkte, den minns jag inte. Men antagligen så fick väl hon bara gå på tåget och åka upp.
24-årig flicka önskar plats som hembiträde, gärna i präst- eller lärarfamilj. Van vid allt i ett hem förekommande arbete, står det i annonsen som 1957 sätts in i den kristna EFS-rörelsens tidning Budbäraren. En släkting till familjen Collin ser annonsen, oklart var, kanske hos hårfrisörskan.
Och vi svarade på detta och Britta kom till oss. Trots att vi hade två små ungar. Och faktiskt tror jag att Fabian var på väg också. Nej, det var väl inte, nej.
Men hur var det många familjer som hade det så i Bromma då?
Nej, det var ingen. Men det berodde ju på att Anta var ju heltids... hon jobbade som tandläkare från morgon till kväll. Vem skulle sköta barnen och sånt där?
Mm.
Min. Och ja, men det gick att få så nu... Nu är det väl omöjligt skulle jag tro.
Britta har aldrig tidigare varit i Stockholm när hon hösten 1957 stiger av bussen vid hållplatsen i Bromma. För en ogift flicka från landet utan utbildning finns egentligen bara två möjligheter. Att börja arbeta i textilfabrik eller att bli hembiträde.
Nej, men jag tyckte när jag kom till Stockholm var jag 25 år, du vet, alla mina... Det då de man träffade och så, ja, de var ju redan klara. De hade ju gått, så de var lärare eller sjuksköterska. Det var väl det som gjorde att man, då kände man ju sig äldre, för idag är ju inte 25 år någon ålder.
Nej, det är vad jag är.
Ja.
Jag utbildar mig fortfarande.
Ja.
Men du tyckte att det kändes liksom...
Ja, jo, att det var liksom var lite sent, ja, ja.
Men vad hade du velat läsa för någonting? Om
det vet jag knappt nu. Kanske med heminredning och vad som... Ja.
I början var det advokaten. Jag menar... På 60-talet bodde vi i ett radhus i Bromma. Och vad heter det? Fabian var ju hennes barn. Låt mig säga, Britta kom till oss 57. Och Fabian föddes 58, ja.
Fabian, farmor och farfars tredje son, föds när Britta har varit i familjen ett år. Han är sladdbarn och tillbringar, till skillnad från min pappa och hans storebror, nästan alltid med Britta.
Och han hade någon... sjukdom eller vad det var som barn. Vad heter det? Hudinflammation eller vad det var för någonting. Så han måste bytas med våta handdukar. Ett par gånger dygnet sen ringde. Det var ett jävla jobb med det där i alla fall. Det var Britta som tog hand om det. Anta gjorde det en gång. Då började ungen skrika alldeles förbannat efteråt. Man hörde fatt om där... bandagen med säkerhetsnålar. Hade hon stuckit genom örstyben på.
Nej, på Fabian.
På Fabian, ja. Så jag menar, Fabian blev Brittas barn, om jag så säger. Hon gjorde allt för. Och jag menar, han gick till henne på nätterna eller på morgnarna.
Hur tror du att det kom sig att Fabian nästan blev din son då?
Ja, men det var väl att... De gick ju på morgon, så det var jag som var hemma. Hade du velat ta med kakan, Lotten? Jag glömde bort den sen.
Nej, jag är nöjd.
Du är nöjd, ja. Då kanske jag ska plocka bort det här.
Mitt första minne av Britta, det är då vi står i badrummet och sköljer tvätt där i badkaret.
Fabian, farmor och farfars yngsta son.
Hon var alltid uppe först av alla. Då gjorde hon frukost och annat. Men hon gick omkring i såna här uniformer. Där, och så, med vitt förklä kommer jag ihåg att hon hade. Och sen så liksom, då åt barnen, alltså Joakim, Sören och jag och Britta. Vi åt i köket och mor och far åt i matsalen.
Vem var det som la dig på kvällen, minns du?
Jag oftast Britta. Jag läste sån här aftonbön. Gud som haver barnen kär.
Men du tyckte aldrig liksom, var det min mamma och pappa?
Nej. Det är kanske lite konstigt alltså, men hon var ju min mamma. Hon var ju den jag såg mest. Mor var en person som jag såg i frukost och hon kom hem till middag.
På somrarna åker familjen Collin till landet. Och Britta tar då tjänstledigt för att åka hem till gården i Luttra och hjälpa till med skörden. Men Fabian plågas av hudeksem och det bestäms att han istället ska följa med Britta.
Mamma skeppade över mig dit lite på sommaren när jag var liten. Så fick jag vara
hem till Britta? Eller Brittas familj?
Ja, precis. Jag hade eksem och sånt, så det var ganska, ganska jobbigt för jag tror nog Britta hade ganska jobbigt med mig, alltså mor också för den delen. Men det var lite avlastning då för mor som höll på med det där.
Kära fru Collins, tack för kort som jag fick igår.
I chokladasken på bordet framför Brittas syster Ingrid i Falköping ligger ett brev som Britta skrev till familjen Collin sommaren 1959 från gården i Luttra.
Jag får väl först av allt hälsa från den lilla godisen.
Godingen, eller?
Godingen står där nog. Han är ju det raraste som finns på denna jord. En bättre väckarklocka än Fabian får man leta efter. Det var så tråkigt om fru Collin skulle resa hem tidigare än beräknat. För det är väl ändå skönt att vara borta från barn och andra bekymmer. Jag frågar Fabian om han skickar med en kram till mamma och pappa. Och jag tyckte nog att han svarade ja. Många hälsningar till fru Collin och advokaten från Britta.
Men minns du, pratade du med Britta någon gång där när hon precis hade börjat i Stockholm?
Ja, i början fick hon ju sitta för sig och äta. Och jag vet att min man och jag var och hälsade på när hon bodde i Bromma. Och då när familjen hade ätit frukost, så vet jag att Ansa kom ut i köket och sa: det var väldigt salt gröt idag, Britta. Och då så sa jag väl det att jag, men varför var hon så sträng i rösten? Vad anmärkte hon så på det? Ja, det är inte brysamt, sa Britta. Det tog hon inte så hårt.
Nej.
Hon trivdes nog från början och sen tror jag att hon tyckte det var väldigt roligt att ta hand om deras barn. Och hon pratade väl efter hon hade börjat uppe hos Collins att hon skulle börjat att utbilda sig till barnsköterska. Men då ökade de väl lite på lönen och så fick hon någon päls. De ville väl inte bli av med henne.
Mm.
Britta har en låg lön. Det är mest fickpengar. Ingrid minns systerns oro första gången hon får en julbonus från familjen Collin. Kontanter i ett kuvert.
Då fick hon för sig att detta var orätt. Hon hade inte betalt skatt på dessa pengarna. Så gick det Skatteverket där vid medborgarplatsen. Och tror jag la 300 kronor där i ett kuvert. Brevlåda utanför. De visste ju inte vem det var ifrån.
Så hon bara la 300 kronor i ett kuvert, ja, till Skatteverket?
Ja, för hon kände att det var orätt att ta emot alltihopa.
Minns du vad du tänkte om liksom skillnaden mot hur ni hade det hemma? Eller mot hur de bodde, eller vad vet jag? Sådana saker.
Jo, men det har vi ju sagt många gånger att Collins vet inte hur bra de har det. Vad de kunde skaffa sig och vad de kunde göra. Men man vänjer sig vid allting. Konstigt nog. Och ibland så tänker jag så. Den som har mycket. Är det säkert att den är lyckligare?
Jag kommer ihåg liksom att då vi gick genom Humlan så ville hon alltid att jag skulle gå och kolla. Då hon gick så att inte, hennes kjolfoll inte stack ut under rocken.
I början av 60-talet flyttar farmor, farfar och Britta in från Bromma till stan, ett par kvarter från Humlegården. Yngsta sonen Fabian är nu 4 år och får varje fredag följa med Britta och handla i Östermalmshallen. Men bära hem maten, det behövde hon inte.
Och han som skjutsade hem det där, han fick alltid en flaska konjak vid jul. Lämplig muta, så att säga, så han skulle fortsätta.
Fabian och hans bröder växer upp med att Britta alltid finns där och fixar det mesta i deras vardag.
Behövde inte bädda, behövde inte tvätta och byta sängkläder och sånt. Allt sånt där bara gick och funkade. Va?
När nya kläder ska köpas inför skolstarten så är det Britta som står med en tjurig och kräsen Fabian i affären för att välja jacka och skor.
Ja, sån. Det är nog bättre att du gör det här med mig istället för med mamma, för då får du inte en syl i vädret och säger hon vad du ska ha istället.
Vad du ska på dig
förklart. Ja, precis. Så var lite klok nu. Som.
När du var liksom tonåring då, var det fortfarande Britta som du liksom tydde dig till? Eller vad man ska säga.
Ja, det var det. Det var henne jag såg mest. Visst var det det.
Mm. Britta trivs in i stan och tar allt större plats. Hon är inte längre bara familjen Collins barnflicka utan blir snart den som bestämmer det mesta i familjens vardag.
Jag var ju med henne ibland och hon skulle vara ute och hon fick ju alltid rycka in och köpa julklappar åt familjen. Det fick hon ofta göra. Mor och far gjorde väl det, gick ut en kväll eller någon eftermiddag eller något sånt där och gjorde det där, men hon var den som fick köpa det mesta, så att säga.
Till er?
Ja,
eller
till oss. Det orkade de inte riktigt med.
Men var det hon som valde då också vad ni skulle få?
Jag tror jag den gjorde. De lade över mer och mer bestämmande för Britta. Därför att hon gjorde det. Det funkade så bra. Så det blev ju liksom en slags osynlig maktförskjutning, så att säga. Vad hemmet ska, vad vi ska äta idag exempelvis är ju ganska fundamentalt. Men det bestämde Britta. Och gradvis så gick ju, jag menar, då Britta varit där några år så la de ju bort titlarna med varandra. Det var inte fru Collin och herr Collin längre, utan det var ju Sven Petter och Ansa.
Har ni stängt av klockan? Brukar inte den låta?
Jo, men då, den hade nog, jag märkte det igår kväll, den hade nog stannat igår kväll. Jag tror förr i världen att Ansa, hon drog den alltid på en bestämd dag, men det gör inte jag. Men jag märkte...
November 2008. Fördrink, middag och kaffe på maten.
Sven Petter, jag säger, man får inte behandla klockan som det är gjort här.
Ja, vi har gjort den här.
Ja, den är ju målad.
Det är alldeles fel. Det
ja, visst. Det får man inte göra.
Det får man inte göra.
Nej.
Det är inte fel på drag.
Ja, det får inte vara det här. Det skulle inte vara vitmålat så. Inte bra. Alltså, jag hade bara den lilla biten där på kakan. Den får lotten.
Mm, det är på lotten, ja. Det är på dottern.
Vad ska du göra imorgon då?
Imorgon?
Mm.
Om det är något hyfsat väder och jag känner mig någorlunda tänkte jag gå och försöka gå och bada.
Farfar är allt oftare yr och trött. Åker numera taxi till och från sina utflykter till badet och sällskapet.
Det är en sån rar flicka där på på badet som har tagit hand om mig.
Nu vill han ge en av flickorna som hjälper honom att ringa taxi på badet en av farmors gamla guldkedjor i present. Men Britta skakar på huvudet.
Ja, jag vet inte om det passar. Det är inte bättre att ge henne presentkort. Men man vet ju inte om hon tycker om den. En sån där Bismarck, du vet vad, hur de ser ut. Mm. Då tror jag det är bättre. Du säger att du är så snäll mot mig. Du ta och köp dig någonting. Och du har ett presentkort på 500 kronor på NK eller Åhléns.
Det är bättre.
Vad tror du?
Jo, det är nog bättre.
Ja, då kan de köpa något gott att äta. Eller de kan köpa sig någonting i alla fall. Lite underkläder eller snygga strumpor. Eller... Och sen i morgon kväll tror jag att jag köper så vi äter en krabba.
Ja, ja.
Ja, har vi ätit två gånger? Ja, det har
nej,
vi
bara en gång.
Nej, då har vi ätit två.
Vi har ätit två gånger, ja.
Ja. Men vi ska ta en gång till. Ja. Jag köper dem upp i hallen då. Och då kostar en krabba ungefär 250 kronor. Men då delar, så vi köper ju bara en och delar på.
Mm.
Sen har de ju, man kan äta ostron också. Det har vi ju gjort när vi har varit ensamma, jag som Peter, ett par gånger också. Det är ju också gott, men det är ju inte något mättsamt.
Ja. Så är det mycket plockande.
I slutet av 70-talet har alla tre söner vuxit upp, flyttat hemifrån och fått egna lägenheter. Farmor och farfar bestämmer sig för att flytta till våningen på Stigbergsgatan på Södermalm. Britta är missnöjd. Hon vill hellre bo kvar på Östermalm. Men säga upp sig, det gör hon inte. Istället börjar hon arbeta en dag i veckan på farmors tandläkarklinik.
Ja, jag hade ju tänkt en gång att jag skulle flytta, men så blev det inte. Det var väl det att jag hade haft dåligt självförtroende. Jag trodde inte jag skulle kunna göra någonting.
Annat?
Nej. Och sen dessutom hade jag ingenstans att bo. Heller. Och sen var det väl då, när då de hade flyttat hem, då började jag ju också jobba lite på Ansans praktik. Så då började jag ju, så jag var ju där en dag i veckan. Mm. Då.
Men var det som ett extra jobb eller ingick det liksom?
Det ingick väl.
I din tjänst?
Ja, kanske jag fick väl lite löner för henne, jag kommer inte ihåg det.
Britta bor kvar hos familjen Collin och tar nu hand om farmor och farfars barnbarn, alltså mig och mina kusiner, när det behövs. Hennes egna syskonbarn kommer också ibland för att hälsa på i Stockholm.
Det var ju sådana enorma rum.
Så hennes brorson Carl Henrik har bott i samma fällsäng som jag i rummet bredvid hallen, där det alltid luktade nytvättat och där man vaknade tidigt på morgonen för att Britta skulle in och stryka kläder.
Ett minne har jag Sven Petter när han puttade golf. Han spelade golf, Sven Petter, va?
Mm.
Det tyckte han om. Mm. Men han övade ju att putta och slå putt där inne i lägenheten.
där i liksom vardagsrummet?
Ja.
Vad tänkte du då när du såg det?
Ja, det var speciellt. Ja. Men när det är stora rum, då går jag ju att utföra det. Visst. Ett minne jag har, det var jag och min bror. Vi skulle ta hissen först ner. Men då, det är ett minne av att Ansa inte blev glad. För min pappa hade ju dåliga höftleder. Det var oförskämda Susansa, jag har sett ut med er.
Som min farmor
är. Ja. Men det var bara liksom, det var så roligt för oss att åka hiss.
För ni hade inte gjort det?
Ingen sån hiss.
När Britta nu kommer hem till gården i Luttra om somrarna och på jularna, så tar hon med sig presenter till syskonbarnen.
Det var inga stora saker, men det var något som var inhandlat på NK Åhléns. Det kunde vara en mössa, vantar. Alla påsar ifrån NK och Åhléns som... Ja, dit skulle man gå. Det var bra.
Britta har skaffat sig en ny smak i Stockholm. nya vanor som hon tar med sig från storstan och från familjen Collin.
Här har vi lagrad ost ifrån Falköpings mejeri. Det ska vara lagrad ost. Det gick inte med någon hushållsost till Britta. Nej, det fanns inte en chans. Utan det ska vara lagrad. Och nu har vi lagrad här.
Ja.
Och 6 månader, det är alldeles för dåligt. 12, då börjar det bli bra. Men var det 16 månader och 18, då var det riktigt bra. Jo visst. Så här gör vi hos familjen Collin, sa hon. Så här ska ni göra. Kunde hon säga. Så här gör vi hos familjen Collin. Jo, Collin står högt. Jajamän. Vi pratade om Saab. Det var också, hon tyckte bilen hemma, för jag tror det var en sedan. Och sen hade pappa dragkrok på sin Saab. Och det tyckte Britta var fult. Men pappa sa, det bryr man inte om. Jag måste ju ha dragkrok. Ja, men det har inte Collin. De har ingen dragkrok.
Brittas syster Ingrid märker också förvandlingen. Det är en allt mer fashionabel syster som kommer hem om somrarna.
Jag tänkte väl någon gång att behöver du hänga på dig så mycket. Jag ville vara nästan lite pedant. Det är klart, om man kommer till kyrkan på en gudstjänst behöver man väl inte sätta på sig så mycket. Det kanske väcker lite uppmärksamhet om man säger så.
Mm.
Men jag hade inte ont av det.
Farfar jobbar allt mindre. Och när han gör det så är det hemma vid skrivbordet i arbetsrummet. Farmor åker fortfarande in till tandläkarkliniken varje dag. Så förutom tisdagar då Britta följer med dit, så är Britta och farfar på tu man hand i våningen om dagarna.
Det fanns ju en gång på Tigbergsgatan.
Fabian, farmor och farfars yngsta son.
Mor jobbade ju fortfarande. Hon gick ju till tunnelbanan varje morgon. Och sen en morgon så hade hon glömt någonting, som var tvungen att gå tillbaka. Och då upptäckte hon att de satte nyckeln i dörren, så satt pappa och Britta och drack kaffe åt bullar typ. De blev lite...
Då hade de liksom förmiddagsfika där.
Ja, precis. Då kom hon och störde liksom och upptäckte vad de höll på med. Typ. Det blev lite konstig stämning där.
Ja. Men varför tror du? För att hon liksom...
Hon hade inte ens reflekterat över att de gjorde detta. De hade aldrig sagt någonting eller något sånt där.
Men tror du att hon blev, att det kändes konstigt för att de umgicks?
Ja, det tror jag. Pappa hade ju flyttat hem. Han hade ju slutat på det advokatkontor han jobbade på och jobbade hemifrån, så de var ju ofta tillsammans så att säga.
När farmor till slut går i pension 1990 så blir de 3 som går runt där hemma i våningen. Britta har då varit hos familjen Collin i 33 år och hon kommer stanna i 20 år till.
Tänkte du att hon skulle försvinna någon dag eller... Nej. Tänkte ni om det?
Nej, jag tänkte inte på det. Det löpte på liksom. Och Britta har ju inte haft ett rum och har inte varit medlem i familjen. Så det var för sig självklart att hon var med på allting. Jag funderade aldrig på det. Nej, jag gjorde det aldrig.
Du tänkte aldrig sådär, när ska Britta lämna?
Nej.
Jag tänker den där relationen att liksom vara 3 i ett äktenskap.
Ja, det har jag ju faktiskt undrat lite över. Men jag har aldrig vågat fråga henne, varken Britta eller mamma, om den där biten. Jag tror nog det var lite problem med det där. Jag tror Britta och pappa gick väldigt bra ihop. De fann varandra ganska tidigt. Och ofta de två tyckte samma och mor tyckte annorlunda. Det var nästan aldrig på något annat. Det var 2 mot 1 så att säga.
Men du tror aldrig att de hade någon relation, Britta och Sven Petter?
Nej, det tror jag inte. Pappa sa det, att Britta är inte en person, en flicka som jag skulle nypa i häcken så att säga.
Sa han det?
Ja, det sa. Och det sa hon. Men Britta är en person, så det tror jag inte.
Det tycker jag är väldigt gott, Britta.
Ja, det var jättegott.
Har du lite likör i gällor?
Ja, lite som den där fyrkantiga flaskan.
Det är sen höst 2008. Farfars 90-årsdag närmar sig. Han grubblar allt mer över livet och döden och över vad som ska hända med Britta. Han vaknar redan i gryningen men går ändå inte upp.
Ja, men jag går upp när Britta kommer och säger till att det är frukost. Britta tycker om att gå upp lite tid och vara för sig själv och läsa tidningen här. Så jag ligger kvar i sängen även om jag är vaken. Med hänsyn till henne. Jag har haft ångrat att hon har stannat kvar så länge.
Har du det?
Ja, för hennes egen skull. Ett jävla sätt att komma som flicka till och sitta 53 år hos en familj. Ska du vilja det?
Nej, kanske
nej,
inte.
Gå runt.
Fast det är ju andra tider nu också.
Jo, för alla en del, men då. Jag hade unnat henne ett annat liv i alla fall. Hon har ju inte, hon har haft det bra på många sätt naturligtvis, men nej.
Men har det förändrats någonting sen farmor dog?
Nej, det kan jag inte säga. Det kan jag inte säga. Möjligtvis att det är hon som bestämmer.
Vem?
Britta. Alla tror ju att vi är samboende, om jag så säger. Vilket vi inte är.
Nej.
Det är så kysst som tänkas kan. Det är sant. Och bli gammal kan jag tala om. Man får en annan syn på tillvaron. Man tittar bakåt. Jävla skitliv.
Vad pratar du om nu?
Ja, berätta en intressant sak för...
Jaha.
För en 4-5 år sedan tyckte jag att det var inget större fel på mig.
Mm.
Tyckte jag var ganska bra, en normal människa. Och jag tittar nu tillbaka på livet och tycker att det är ganska sjaskigt tillvaro.
Ja, men det får du väl inte säga. Du har väl haft det förspänt och bra.
Ja.
Och så en annan säga då, som inte har varit med om någonting.
Men vadå sjaskigt?
Ja.
Vad var sjaskigt på vad sätt sjaskigt?
Ja. Dålig uppfostrare utav barn och egoistiskt och allmänt jävligt.
Ja, men det var väl inget fel på det. Men menar, ni tog ju aldrig med dem ut och reste till exempel nu. Så är ju, lämnar ju inte, föräldrarna gör ju ingenting utan har barna i släptåg. Men det gjorde ju inte ansvarsen Petter.
Jag har ingen tanke på barnen. De fantar så att säga. De skulle vara till något besvär eller något sånt där. Det hade jag ingen tanke.
Det var ju tack för att du hade någon Britta hemma som skötte om det. Men när ni var ute och reste och träffade andra, de hade inte barnen med sig heller.
Nej, inte hade de det. Nej. Inte. Fabian har aldrig klagat.
Fabian, nej.
Nej.
Ta en
till
dig.
Jag jagar efter de andra också.
Jo, men jag har fler. Jag har fler.
Det är goda tycker jag.
Ja. Är du orolig för vad som ska hända sen?
Vi ska köpa en bra, väldigt bra, tvårumslägenhet på Östermalm. Och Britta har ju väldigt gott om pengar. Hon har ju aldrig haft några utgifter. Och då har ju vi hjälpt henne med... var det lite generösa då och då. Så har hon haft hjälp med placeringar och sånt där. Så hon är ganska bra till.
Farfar är inte orolig över Brittas ekonomi. Men över hur hon ska klara sig ensam när han är borta.
Men Fabian då? Britta och Fabian är väl fortfarande nära varann?
Ytterst nära. Det är telefonsamtal varje dag. Och jag menar, han är tafatt som bara den. Hela den där lägenheten med möbler och allsammans, det är samtidigt utan Brittas förtjänst.
Hon har möblerat den helt enkelt.
Satt upp, vad heter, gardiner och mattor och hela köret. Som är fantastiskt vad hon har gjort för honom.
Mm.
Vad ska vi göra för Britta? Som tack för allt vad hon gjorde.
Vi äter nu.
Är det klart där ute?
Mm.
Tar du med dig brickan ut? Mm. De... Jaha, nu...
Nej, men jag fixar det. Ja.
Januari 2009. Farfars 90-årsdag har till slut kommit. Vänner och familj fyller våningen på Stigbergsgatan. Snön yr utanför. Den milsvida utsikten har blivit till en vit, tjock dimma.
Jag vill inte påstå att du kommer speciellt många råd.
Det hålls tal till farfars ära.
Men du har stöttat oss, inte minst ekonomiskt, som har gjort att vi och våra familjer verkligen har haft guldkant. Men sen tycker jag också att vi ska tacka Britta.
Britta småspringer fram och tillbaka mellan köket och vardagsrummet, där buffén står uppdukad.
Jag må han leva, jag må han leva.
Farfar sitter i en soffa i vardagsrummet och ser trött men nöjd ut. Han berättar att han och Britta har varit ute och tittat på lägenheter för att hitta en tvårummare där Britta kan bo när farfar dör. Britta kokar kaffe och lägger upp kakor på ett serveringsfat.
Vad är det för den? Ja, de heter bruna bröd. Det är lite sirap i dem. De faktiskt både alla karar tycker om den, de kakorna. Ja, så Fabian och jag tror även Sören men, och Sven Petter tycker som de tycker om dem. Och det är den köpta, men jag kan lägga upp den också. Så.
Gästerna droppar av en efter en. Farfar har gått och lagt sig för att vila. Fabian stannar kvar och hjälper Britta bära in glasen till köket.
Du måste vara den personen som känner farfar bäst.
Ja, jag tror nästan det faktiskt.
Är han den som känner dig bäst då?
Ja, jag vet inte. Jag vet inte. Men... det är det väl kanske Fabian också. Men de andra tror jag inte har samma intresse heller.
Just det.
Och nu är klockan 12:30.
Ja.
Vill du se på korna?
Ja, det är klart jag vill.
Det är lite långt gräs, men det är nog inte blött.
Tillbaka på Foglagården, Brittas barndomshem, med hennes brorson Carl Henrik.
Över, för det är el i den.
Mm.
Vill du att de ska komma hit?
Kan de göra?
Ja.
Du tittar på mig som att jag... Finns det någon anledning till att jag inte skulle vilja det? Kosar du?
Jag är inte... Jag är lite felklädd. De ser hur man är klädd.
Okej, nu kommer de.
Du får inte vara för fint klädd.
Okej.
Så de är lite reserverade. Klia under hakan här, jag gillar dem.
Mm.
Mm. Och bakom öronen.
Okay.
Ja, nu har ni hälsat. Ja, men du är accepterad.
Livet som mjölkbonde slet ut Carl Henriks pappa, Brittas bror, som kämpade med dåliga höfter och astma. Och när Britta blev gammal och inte längre orkade komma ner för att hälsa på om somrarna, så brukade hon ringa till sin brorson istället.
Det var inga långsamma samtal, utan det var... Hur är vädret? Hur går det med höet? Hur mår korna? Och så tyckte hon, måste du hålla på med de här korna, Britta? Hon tyckte, du kan du inte släppa det så du får lite ledigt? Men jag förstod emellan raderna att kan du inte släppa det där? Och det var när hon blev äldre, Britta. Det kanske kom ikapp henne lite det här. Att man aldrig blev ledig. Jag tror det.
Brittas syskonbarn har nu tömt hennes tvårummare på Östermalm.
Vi delar ju bohaget efter Britta.
Och lägenheten med möbler har lämnats tillbaka till familjen Collin.
Och när vi tömde lägenheten på Linnégatan, då bakade jag bruna bröd och russinkakan. Och det blev så bra. Men här är lite saker för att Britta. Den här.
Nu ser jag, här ser jag en svensk tändpåse faktiskt.
Ja, den såg du direkt. Vad otroligt vad väskor hon hade. Nu när vi delar. Och det var...
Handväskor?
Ja, handväskor. Något otroligt många handväskor. Och jag tänkte, jag måste ha något minne efter Britta. Med väskor, så jag var intresserad utav en bag, men det blev inte på min lott. Men däremot så tänkte jag, den där lilla ryggsäcken ska jag ha. Det var alltså en mini ryggsäck. Och det roliga var när jag kom upp till Fabian nu, för jag hade ett ärende upp till Stockholm. Då tänkte jag, den ryggsäcken ska jag ta med mig. Ha nu, för då hade jag min termos där i. Den kände Fabian igen. Jag kan inte återge märket på ryggsäcken nu. Okay. För det skulle vara märke på mycket.
Vänta, ska du få se. Jag kommer att tänka på. Du ska få se.
Det är maj 2023. Jag och Fabian sitter i hans lägenhet i Vasastan i Stockholm. Den som Britta hjälpt till att inreda. Bredvid soffan står farfars gamla skrivbord. I en låda ligger foton på Britta och Fabian från när han var barn.
Mm. Här är hon. Ja, här är hon väl typ knappt 30 år skulle jag tro. Och ser ungefär likadan ut.
Ja. Hon håller dig där.
Mm.
Men vet du om hon vill ha egna barn?
Det vet jag inte. Det tror jag inte. Britta saknar ju inte skinn på näsan. Det är ju absolut inte. Om hon ville ha det så skulle hon nog... aktivt sökt efter det, det tror jag.
Mm.
Ja, hon fick mig istället. Ett år efter hon började där.
Mm.
Så fick hon mig i knät. Jag gick ju i viss mån igenom lite av...
Fabian ska ta med sig brev, foton och andra minnessaker till Falköping.
De har bjudit ner hennes syskonbarn.
Brittas familj känns nu även som hans egen.
Bara hälsa på, eller?
Ja. Jag tycker ju så mycket om dem.
Efter att farfar dött 2010 tillbringade Britta sina sista 12 år i livet uppe i tvårummaren på Linnégatan. Fabian hjälpte henne att duscha, tvålade in ryggen där hon inte kom åt. Han handlade och lagade mat till henne och drog hennes rullstol i Humlegården när hon inte längre kunde gå.
Britta tyckte om att jag gick upp till henne och... besökte henne på regelbunden basis, i princip varje dag. Och där kaffe och åt bulle. Då jag var uppe där på Linnégatan så tog de ju mig för son.
Sommaren 2022 dör Britta Aronsson.
Saknar du henne?
Ja, det gör jag. Mer än faktiskt ändå min mor och far gick bort, det får jag nog säga. De har ju varit med mig hela mitt liv. Det är svårt att sudda bort det där riten. Hon har ju varit mer närvarande i mitt liv än vad mina föräldrar har varit.
Du har hört Farfars trotjänarinna av Lotten Collin.
Vill du ha vispgrädde till det här?
Producent Håkan Engström. Slutmix Tor Sigvardsson.
Kan vi inte dricka kaffe sen då?
Men han lägger sig en skuld
först. Jag har blivit bort.
P1 Dokumentär 2023.
Vi kan släcka ljusen nu.
Från farfars trotjänarinna till vår senaste dokumentär som heter Uffe och Pygge, flyttgubbar forever. Vi sänder den imorgon efter klockan 3 och här får vi ett litet utsnitt ur programmet.
Är det var vi stannar då?
Japp,
det är bra.
Tack så mycket.
Vi, eller den sorten som människor, vi kan inte sitta på kontor. Man kanske har diagnoser som gör att du kanske inte passar överallt.
Uffe och Pygge är flyttgubbar i Malmö. De är båda runt 40 och har jobbat med flytt sedan tonåren. Ett jobb där många har brokiga bakgrunder.
Någon var kanske pundare, någon var före detta pundare. Någon var alkis, någon var före detta alkis. Någon hade suttit på kåken. Alla hade sjuk humor. Det var ytterst få vad man då samhället kallar normala människor. Så det var det som gjorde att jag trivdes väldigt, väldigt bra.
Jag träffade Uffe och Pygge första gången när de flyttade till mig. De stank både av alkohol och cigarettrök. De var slitna, såg ut som de inte sovit på flera år. Men ändå så kom de in med glatt humör och jonglerade möbler och kartonger i timmar. De verkade vara nära kompisar. Men flyttgubbar, vad är det egentligen? Jag fick tag på deras nummer efter flytten och träffade dem i Rörsjöparken i Malmö.
Du vet, jag har blivit finkänslig. Du vet, jag dricker bara fina saker.
Här har det alltid varit liksom hela torget här. Hur de än har byggt om och gjort dem här. Så alkisarna har alltid hängt här. Alkisarna satt i en hörna och pundarna satt i en och jonkarna satt i en. Det är en samling av oss misfits.
Jo, det är bara fan vad pigg. Vad ska du? Hej, hej. Sami, trevligt, trevligt.
Ja då.
Ta två sig.
Ja då.
Uffe och Pygge. Flyttgubbar forever. Av Ester Kedsa Roxberg.
Vi har en i morgon eftermiddag här i P1. Nu har klockan blivit midnatt.
Här är ekot vid midnatt. I Charkiv i Ukraina har två människor dödats och minst 25 skadats i en rysk drönarattack, det rapporterar Reuters. Drönarna träffade ett militärsjukhus, ett shoppingcenter, flera flerfamiljshus och andra mål i Charkiv enligt källorna. Flera av dem som skadats uppges ha varit soldater som var under behandling vid militärsjukhuset. Danmarks statsminister Mette Frederiksen ska i nästa vecka åka till Grönland där hon kommer tas emot av den nya grönländska regeringskoalitionens ledare Jens Fredrik Nielsen. USAs vicepresident J.D. Vance sa ju nyligen att Danmark inte gjort ett bra jobb för att hålla Grönland säkert. Enligt Mette Frederiksens kansli ska besöket stärka sammanhållningen mellan Grönland och Danmark. Finlands president Alexander Stubb har under dagen hälsat på USAs president Donald Trump och dennes privata residens Mar-a-Lago i Florida. Det var frågan om ett informellt besök och bland annat spelade Stubb heter han ju, och Trump golf tillsammans. Men de båda presidenterna ska även ha talat om USAs behov av isbrytare och om Ukraina, det skriver svenska Ylle. På en rad platser i USA och även i europeiska städer har människor under dagen protesterat utanför Tesla-återförsäljare. Och protesterna riktas mot Teslas ägare Elon Musk och hans samarbete med USAs president Trump och framförallt då de radikala nedskärningarna av den amerikanska statens verksamhet. Dagens protester mot Tesla och Musk rapporteras hittills ha varit fredliga. En brand har ikväll härjat en pelletsilo utanför Laxå, rapporterar P4 Örebro. Men det finns inga uppgifter om att någon har skadats i den här branden. Ekot vid midnatt, Mats Karlsson, Lenart.
P1, Sveriges Radio.
Det är söndagen den 30 mars. Klockan har passerat midnatt med 2 minuter. Och närmast ska det bli politik, därefter vårt lekprogram på minuten. Och sen i nästa timme.
I ett skrynkligt kuvert i byrålådan hittar Ingrid ett fotografi.
Det var en bild på en flicka som var väldigt lik mig.
När hon frågar sin mamma vem de är så ber hon sin dotter att sitta ner.
Och då så sa min mamma att ja, det här skulle jag ha berättat för dig för länge sedan. Du har en syster.
Familjehemligheten. När du vill i appen Sveriges Radio Play.
Programmet där Gunilla Nordlund möter Ingrid hör vi också om ungefär 1,5 timme här i natt. Nu ska det handla om det svenska försvaret. Över till det politiska spelet, Parisa Höglund och gäster.
Regeringen lånar hundratals miljarder till försvaret, men går det att stressrusta svensk militär? Och kommer oppositionen knorra eller sitta still i båten? Det här är det politiska spelet.
mer och mer handlar om politiskt spel.
Kalla detta för politiskt spel.
Nu talar vi om politiskt spel.
Jag diskuterar gärna spelregler.
Att inte dras med i politiskt spel, men det är spelets regler.
Hej och välkomna till ännu ett avsnitt av det politiska spelet som vi spelar in torsdag den 27 mars.
Inte första torsdagen i mars utan sista torsdagen i mars. Borde inte det firas med marsipantårta?
Ja.
Marsipantårta.
Jag blev helt mållös.
Ja, jag förstår det. Förlåt, jag stör det där.
Nej, inte det minsta, men en inverterad marsipantårta.
Ja.
Eftersom det sista, sa Helene Essén.
Precis.
Hej.
Hej.
Fredrik var ju krasslig förra veckan. Tack vare teknikens under var han med. Den här veckan kan inte ens vetenskapen hjälpa honom. Han får vila upp sig helt enkelt. Som tur är har vi ersättare och hjälp. Hej My Råvädder.
Hej.
Aftonbladets politiska kommentator. Du är rosig efter en frisk vårcykeltur över halva stan från Aftonbladet.
Mm.
Och med det vill jag säga att det våras för försvaret. Vi ska nämligen prata om försvaret och de försvarssatsningar som regeringen och Sverigedemokraterna presenterade igår. De höll presskonferens. Rekordstora satsningar blir det och det var inga mindre än statsminister Ulf Kristersson tillsammans med partiledarna då i Tidösamarbetet Ebba Busch, Johan Persson och Jimmy Åkesson som höll presskonferens.
Den största militära upprustningen av försvaret sedan kalla krigets dagar i Sverige. Den bygger självklart på bedömningen att vi har ett helt nytt säkerhetspolitiskt läge sen i praktiken sedan Rysslands invasion av Ukraina, men också med en mycket stor osäkerhet om den transatlantiska relationen.
För att prata om detta så har vi kallat in vårt tunga artilleri i försvarsfrågor, Mats Eriksson. Hej.
Hej.
Du är försvarspolitisk reporter.
Ja, precis.
Och chef. Just nu.
Chef just nu.
Många stränger.
Fast heter arbetsledare på Sveriges Radiospråk.
Såklart. Mm. Om vi bara börjar då med det Ulf Kristersson sa här. Jag börjar med dig Helena. Historiskt stora satsningar kallade han det. Hur stort var det som presenterades?
Ja, men det var ju ett tungt besked. Sen är jag lite kluven då. Det är den största upprustningen sedan kalla kriget. Det säger de ju och det stämmer förstås. Och 300 miljarder är enormt mycket pengar, även utsmetat på 10 år som det kommer bli här. Men samtidigt så betyder det i stort sett ingenting då för den svenska statsskulden som är väldigt låg och sjunkande och som därför kommer vara lika låg som idag om 5 år när man ska börja återställa budgeten i balans. Så här. Det är inte en jättestor påfrestning på statskassan, men det är mycket pengar, väldigt mycket pengar.
Ja, precis Mats. Beskedet var att försvarsbudgeten ska uppgå till omkring 3,5% av BNP 2030.
Ja, det ska den göra enligt förslaget nu ungefär.
Och det låter som en tajt tidsplan.
Ja, så här. Det var en tajt tidsplan redan med den ökning av försvaret som man fattade beslut om i så sent som i december. När man skulle gå från, i år har vi ungefär 143 miljarder i budgeten, det ska upp till 185-186 2030 och då ska det ligga på 2,6% av BNP. Och där, liksom, där har många menat att där går liksom gränsen för vad försvaret klarar av vad det gäller att växa. Liksom. Men sen kan man ju addera andra saker som inte som är enklare att addera men som ändå skapar styrka i försvaret, så det är det man får försöka göra.
My, du satt ju på presskonferensen.
Mm.
Jag såg dig när jag följde den. Ja,
jag satt och smsade med dig.
Jag skickade sms och såg hur snabbt det gick att se det i rutan. Men du, man hör ju en statsminister med en ganska allvarsam ton här. Hur allvarsamt var det på plats, känner du?
Jag tyckte nog att det kändes som en historisk presskonferens. Dels för att det är ju en presenterad ny syn egentligen. Eller att det nya säkerhetspolitiska läget får konsekvenser. Och sen så var det också att det var ju... Det var ju också intressant att se hur dynamiken mellan de här 4 partiledarna var i allvarstider. Hur Ulf Kristersson ändå och Ebba Busch ändå tar större plats och Jimmy Åkesson och Johan Persson inte hade så där jättemycket att tillägga egentligen i det här sammanhanget. Så man ser ju också att när det blir kris att man samlas kring kanske då statsministerposten och det partiet.
Mm. Vi har försökt förstå lite grann hur stort det här är i kronor och ören. Ni nämnde att det är 300 miljarder. Helena, du nämnde liksom att över tid kanske det inte blir så där jättemycket pengar. Men ändå att man går ut med siffran 300 miljarder. Var det oväntat att det blev så mycket ändå?
Ja, det tycker jag väl var lite oväntat. Socialdemokraterna föreslog 250 miljarder i sin totalförsvarsfond här för en tid sedan, och nu säger då Tidöpartierna 300 miljarder bara till det militära. Man kan också nämna här då att just nu så ligger då försvarsanslagen på 143 miljarder kronor, och 2030 så kommer då anslaget att ligga på cirka 255 miljarder kronor per år, om nu NATO beslutar att den här nya kravnivån blir 3,5% som av medlemsländernas BNP. Det är ju den nivån som regeringen kalkylerar med nu då.
Mm.
Det är mycket pengar.
Det kan väl bli högre där, eller Mats?
Ja, så det där är bara deras sannolikhetsbedömning. Ramen var ju att man trodde att det skulle hamna mellan 3-4%. Sen är det många som har gissat på att det är 3,5 som en rimlig nivå. Nya generalsekreterare Mark Rutte, han har ju pratat om 3,5 plus, kanske nämnt så att 3,6-3,7 så där liksom, så att det verkar vara en rimlig gissning så att säga att det är där, och då räknar regeringen på den.
Varför var det så viktigt, tror du, My, att hamna på 3,5, alltså lite lagom? Hade man inte kunnat ta i till max där, tror du?
Ja, men det är väldigt mycket pengar, och det kommer ju bli jättemycket mer pengar om man ska hamna på 4%. Jag tyckte ändå att det fanns en viss, inte oro, men det finns ju liksom en viss ängslan i hur man ska hantera det. Och om det skulle vara hela vägen upp till 4%, så skulle det ändå göra rätt så skillnad